En podcast från Aftonbladet.
Harry!
Hallå Tone!
Vet du vad?
Nej.
Det är näst sista programmet.
Jag vet.
Innan jul.
Innan jul.
Och sen kommer
vi fortsätta in i evigheten. I mitten av januari.
Ja.
Men vårt sista, min julklapp till dig är ju att vårt sista avsnitt ska vara en frågepodd.
Nej, ja, det är ju något annat som ska hända också.
Och en mukbang!
En mukbang, jag vet att det är någon slags förnedringsinslag.
Det är ingen förnedring.
Det är världens starkaste korv. Man spyr i 14 timmar. Jag säger redan nu, jag kommer inte äta någonting som du inte äter först.
Vi har inte kommit överens om att jag ska äta det först.
Det här är mina regler.
Fan, jag känner mig som ett äkta ägghead nu.
Jättefin keps.
Tack, filmen skickade den. För att jag gillade filmen.
Ja.
Jo, men vad skulle jag säga? Jo, det kommer vara mukbang. Mm. Och framförallt så kommer det också vara frågestund då, som du har önskat hela terminen att vi ska ha frågestundsavsnitt.
Ja.
Och så kommer vi både svara på frågor som vi har fått till Mino Bambino. Och de frågorna är liksom ofta, de är ganska så här avancerade frågor ofta. Så ja. Jag vill också välkomna riktigt onödiga, dumma frågor. Mm. Så man kan antingen skriva till oss på
Finns
Insta.
Finns inga dumma frågor som jag brukar säga.
Det är verkligen sant. Men vad ska jag säga då? Liksom, allt mellan himmel och jord.
Allt mellan himmel och jord.
Det är någon som frågade en gång hur du stylar håret.
Det, ja.
Vilket är kul för att det gör du inte.
Det gör jag absolut inte. Det är så naturligt, allt med mig naturligt. Men, nej, men skicka in frågor. Vi ska också lotta ut, det kanske du ska säga.
Oh my god, vi ska lotta ut din bok, ja. Vi ska lotta ut 5 ex av din bok.
Att jag ska behöva
Nej, signerad.
Ja, till person.
Och vi kommer att berätta liksom...
Men hur ska vi göra med den utlottningen?
Ja, men det kommer vi göra på Instagram.
Ah,
så håll utkik på Instagram.
Ja.
Och sen så också, nu är juletid och köp Karins bok i julklapp.
Ja.
Kom igen, let's run it up.
Ja,
alltså, men... ge det till, så här tycker jag, den här boken slår perfekt över generationer. För att alla som är typ 90-talister är helt så...
Vad fan var det som hände?
Oj, shit, fan vad intressant, jag hade ingen aning om det här.
Nej.
Typ. Och sen så typ alla som är typ 40-talister och 50-talister, de är helt så, oh my god, en ny blick på Göran Persson. Och sen så typ alla där emellan är ju bara intresserade. Så jag tycker att den har verkligen, från, så, när det är en sån leksak som är så 0-100, så är din bok.
Ja, vad fint.
Det är ju sant.
Men kul att du säger det, för att jag har varit ute och pratat om boken ganska mycket. Och
ja, du har verkligen varit på turné.
Ja, jag har varit på turné, jag var i Göteborg förra veckan. Jag vill bara tacka Göteborg för ett varmt... Alltså det var helt sjukt.
Var det underbart?
Det var helt underbart, det var så mycket folk. Ja, det var väldigt, väldigt roligt. Men i veckan så var jag på ABF. Mitt älskade ABF.
Jag älskar också ABF.
Ja, här i Stockholm på Sveavägen. Och det var den regnigaste av kvällar.
Alltså den här veckan har varit helt galet regnig.
De hade inte gjort någon reklam.
Bästa ABF.
Bästa ABF. Jag försökte så här, jag letade i desperation på nätet några dagar innan och bara, finns det någon information?
Nej.
Digital information. Men
nej,
det var väldigt svårt att hitta. Mm. Men ändå så, då vill jag berätta att det kom ett gäng.
Det var ju fullt.
Det var fullt.
Ja.
Och det var, jag vill också shout out till Sofie eller Sofia som kom fram, som var en bambino.
Ja.
För det var så himla kul, för jag tror hon var absolut yngst.
Ja, det var ju...
Det var hög medelålder.
Det var hög medelålder.
Ja.
20 år äldre än dig. Typ.
Ja, och Sofie eller Sofia, hon kom fram sen och jag bara, är du en bambino? Hon bara, ja. Jag bara, jag gissade det. Det var så himla kul och hon var så här, det är första gången jag är här, gud vad mysigt. Vad mysigt, hit måste jag komma fler gånger. Och det hoppas jag verkligen att hon gör. För annars var det väldigt hög medelålder.
Ja.
Men herregud, vad kul att få vara med de här pantrarna. Grånade pantrarna.
Många herrar såg jag.
Många herrar som ställde väldigt initierade frågor.
Herrarna. De silvriga herrarna är så förtjusta i dig.
Ja, de är förtjusta i mig.
Ja, de är så förtjusta.
Som vänsterfarbröder,
ja,
som äntligen kommer
som
en tjej. Kommer en medelålders tjej.
Men för dem är du ju bara en så
ung.
Ja.
Ja, men det är det som är så fantastiskt. Äntligen fick jag känna mig.
Men plus du ser helt sjukt ung ut.
Tycker du det?
Ja.
Allt är helt naturligt.
Det är helt sjukt att det också är helt naturligt. Det tycker jag är det absolut sjukaste.
Jag dricker bara vatten.
Jag vet!
Men du, vad snäll du är som säger det. För så känns det ju inte för mig när jag tittar mig i spegeln på morgonen.
Det är faktiskt helt sjukt. Alltså det här, det är ju ett problem för mig att vi har blivit vänner. Och att du är så jävla sexy för när man jämför med typ många... Alltså vet, hur ska jag säga det så det inte blir misogyni? Jag bara menar, du är väldigt sexy. Okay. Och så ibland när någon annan är typ så säger hur gammal den är så är jag så, va? Typ, för jag jämför med dig.
Lulliga.
Så jag tror att när någon är så mer i min ålder så tror jag typ att den är 60. Okay. Förstår du? För att du liksom...
Lulliga. Varför är det en julklapp?
Ja.
Ja.
Men du, och nej, också men... om det finns något speciellt, det här avsnittet kommer ju på fredag och jag kommer handla till vår mukbang i helgen. Så om det är någon speciell önskemål ni har för mukbangen så skriv det också. Och vi har aldrig gjort en mukbang här förut på Aftonbladet.
Nej, det är ett önskemål som du har haft väldigt länge. Du försökte ju förra julen, men eller jag försökt, var det våras? Jag var så stressad. Jag försökte ner det då.
Jag har försökt sen... Jag, vet, men du var, det var, jag kommer ihåg att det var så här, nästa vecka ska vi äta, för då skulle vi äta bulldak.
Mm.
Och då var det så här, nästa
vecka, de jättestarka nudlarna.
Starka nudlar, liksom. I alla fall, så då var just det. Du var så stressad förra julen.
Ja.
Och då var jag så här, om jag kommer ge Karin stark
mat,
då kommer hon börja gråta. Och det är inget fel med att gråta.
Nej, verkligen inte. Men du kände ändå att det var...
Jag kände med att det var omtanke om dig.
Ja, det var det. För att jag gick och lite och väntade och bävade inför att det här skulle hända. Och sen märkte jag att det inte var på gång. Och så tänkte jag att du hade glömt bort det.
Nej, jag hade inte glömt bort det.
Tänkte att jag säger ingenting.
Jag tog ett exekutivt beslut.
Det var omsorg
och kärlek. Men vi ska inte äta något äckligt och sådär. Alltså vi ska äta goda, mysiga grejer.
Kanske bara väldigt starkt.
Någon väldigt stark grej. Någon kaka, tårta, någon krispig grej.
Okej. Ja. Se fram emot det.
Ja.
Men vad har du gjort?
Jag bara skriver.
Du skriver och skriver.
Det är det enda jag gör. Jag har börjat gå upp 5:20.
Ja.
För det är så bra timmar. Då kan man jobba 18 timmar.
Sover du eller?
Alltså jo, men jag sover ändå. Men jag sover inte jättebra.
Nej, du är...
Jag hade ju ett bryt tidigare morse.
Ja, det hade du.
Jag grät och grät.
Du grät, Tone.
Ja, men jag är så arg på världen.
Mm. Mm. Ja, jag vet. Vill du berätta?
Ja, men vi kollade ju på andra avsnittet av Hatet.
Ja,
den här
Jocke Lundell.
Precis. Och det, alltså jag vet liksom inte ens vad man ska säga om det. Jag tycker att allting är helt fruktansvärt.
Mm.
Och jag tycker också att det är så jävla tråkigt, som du sa.
Mm.
Alltså att det är så här kultur som är liksom helt...
tom.
Det är helt tomt. Varför gör ni så här? Jag måste läsa ett citat som Sanna Samuelsson på Kulturen här.
Sanna Samuelsson har fan varit briljerat.
Nej, men hon har verkligen briljerat.
Hon har skrivit så mycket bra texter på sista tiden.
Exakt. Och hon skrev så här. Allt det här, hon skriver om Krippadramat och Lundell och Pontus Anjo Björlund, som den andra delen handlar ju mycket om.
Gud, jag har fått lära mig så mycket nytt den senaste veckan.
Så här skriver hon: allt det här är så tråkigt och meningslöst att man vill kräkas.
Mm.
Detta är vad vår kultur har skapat. Det här är den avförtrollade världen. Ett bråk på Sibylla vid Circle K i T1 i Linköping. Skrik, kameror, supermeal, bacon och ost.
Mm.
Och det är verkligen så det är.
Ja, det är så det är.
Och när jag tänker att liksom SVT också nu ska ge sig in där.
Men får jag fråga, men vi kan komma tillbaka till det. Men får jag fråga dig, för vi har ju pratat om reality-tv förut. Och, och jag kände då att du hade liksom en kärlek till genren.
Ja.
Och jag tänker den här liksom... kulturyttringen, eller man ska
det
kalla
det. Det är ju reality-tvens fortsättning.
Den kom ju ur reality-genren.
Ja.
De här personerna kommer, de liksom började där och har på något sätt tagit den vidare. Vad tänker du som ändå reality-kännare?
Jag förstår att de har en sån stor publik.
Gör du det?
1000%.
Varför?
Det är en aldrig sinande känsla, sinande källa till innehåll.
Ja.
Alltså det är, man kan konsumera det här innehållet hur mycket som helst. Det kommer uppdateringar hela tiden. Liksom hundratals videos, flashback-trådar, Reddit, YouTube, poddar, livesändningar. Alltså det är ju som reality.
Har du varit inne i den världen?
Nej, det har jag inte. Alltså jag har ju satt mig in i det nu.
Ja.
Egentligen så började jag sätta mig in i det för att jag blev så... han där Krippa, som är Joakim Lundells bror...
Ja.
Han har ju en väldigt stark... Han är ju en väldigt stark karaktär.
Ja, det var...
Och han har ju någonting som lockar, tycker jag. Och jag tror den grejen med reality kan jag förstå.
Vad menar du
förstå.
Lockar? Alltså något,
ja, men till exempel nu,
gränslöshet eller?
Ja, men också nu, han är liksom bara så, nu börjar jag skratta, men det är inte kul.
Nej.
Men nu är han ju i rätten för ekobrott.
Ja.
Han och hans ex-flickvän står inför rätta för att de har tvättat, förskingrat pengar. Och
åtalade för.
Ja. Och också att de prövas med en ny lag i Sverige. Mm. Att man inte ska kunna göra spelreklam för kasin. Alltså att spelmarknaden har ju liksom exploderat för att alla de här jävla spel- och kasinoföretagen sitter i typ så Manila eller vad fan de sitter.
Ja.
Och så gör svenska influencers reklam för dem. Men det går
runda lagen.
Exakt, så rundar de lagen. Mm. Och det här är första gången den här nya lagen prövas då. Så det är ganska intressant fall utifrån det också.
Och då han sitter bara och spelar hela dagarna.
Han har livesändningar där han sitter och spelar kasino.
Ja, ah, fy fan vad hemskt.
Nej, men jag hatar sånt där spelcontent. I och för sig kollat på jävligt mycket spelcontent också när jag var barn.
Spel, alltså den typen av spel.
Nej, men då kollar jag mycket på poker på tv.
Okej, men det känns poker ändå någon typ av skill. Men att sitta på någon som sitter och spelar ett så kasino.
Nej, det är helt
hjärnnöt. Och han bara drar in folk i
spelmissbruk. Nej, men det är helt fruktansvärt.
Ja.
Det är helt fruktansvärt. Och det här har ju han har ju blivit miljonär på det här. Och han har ju typ då...
På de här annonserna då, eller?
Ja, exakt. Mm. Och att han spelar.
Som
han
är, och dom har inte fallit.
Dom har inte fallit, dom faller om ett par veckor. Men han är ju också... Det är ju också ekobrott, skattebrott. Ja, liksom.
Åtalad för. Ja.
Men då när han kommer... I rätten hela tiden så är han ju för det första fillers i hela face. Nya fillers i hela facet för att vara fin inför rättegången.
Ja.
Solbränn, spraytan.
Mm.
Han kommer ha en tröja med så Fendi-krage, Prada glasögon, Gucci loafers. Bara, du står åtalad för ekobrott. Varför kommer du i en outfit som kostar 40 000 kronor?
Ja.
Alltså förstår du?
Ja.
Och sen så kommer han ju då med den här...
Du menar att det är ett underhållningsvärde i
det? Det är ett underhållningsvärde i det. Ja. Och så ger han de här intervjuerna med sin fru numera. Mm. Den här Linnea som också är med mycket i andra delen av den här dokumentären.
Ja.
Och de är ju gifta då. Hon är väl typ 10-12 år yngre än honom och är också en sån solbränd gumma från Malmö. Och de står som att de står och ger intervjuer som att de typ har stämt någon. Och de är så här, det känns jättebra idag. Jättekul. Och de är på så bra humör. Typ.
Och han riskerar fängelse.
Flera års fängelse har åklagaren yrkat på.
Mm.
Det är ju aldrig kul när man hör ordet fängelse. Men jag är krippekräfta. Jag simmar iväg. Typ. Bara, men det är så här, det är ju helt uppenbart att det här är en person som inte
är i kontakt.
Han är inte i kontakt med någonting i den här världen. Nej. Typ. Och det är ju kanske kul. Alltså jag kan förstå
han är i kontakt med sina följare. Jag tänker på det som en slags... Han
är ju karaktär hela
nej,
tiden.
Men är det, ja, han är karaktär, men det är ju någonting... Vi har pratat om det förut, liksom kraften från blicken från följarna. Ja. Det är ju som en energi...
Och det är ju den han...
Stråle som han bara tankar. Så det är som att han... Det är som Dr. Frankensteins monster. Att liksom elektriciteten går in i honom. Ja. Och, så liksom,
och det är därför han och Linnea kan stå och flina utanför rättssalen när han riskerar flera års fängelse i en Fendi-krage.
Och han kan ju inte heller kliva ur karaktär. Men det är ju det som är grejen med alla de här figurerna. Att de kan inte kliva ur.
Och the show must go on. Typ. Så han fortsätter liksom... Och han bara, nej, de var ju väldigt dramatiska där inne och sånt när de så läser bevis.
Det är rättegång.
Jag vet.
Det är, inte alltså, så här, det är inte en annan poddare som sitter och spånar på YouTube.
Nej, han tror att det är Anjo. Mina följare vill ju att jag ska in i ringen. Det är ingen ring. Alltså det är bra. Det är eventuellt allvarliga brott.
Ja. Men det var inte därför jag började gråta i morse.
Nej, men i alla fall, då såg vi den här andra delen. Och jag bara tycker att det är helt... Nu börjar jag känna att jag börjar gråta igen.
Ja.
Jag tycker det är helt... Okej, och det här har ett underhållningsvärde.
Mm.
Vad som inte har ett underhållningsvärde för mig är när så granskande journalister ska jag då granska de här människorna. Och jag tycker att de här granskande journalisterna, SVT, det är ett dokument inifrån. gör liksom det känns som, för att en av de här youtubersen säger i dokumentären, jag är YouTubes Janne Josefsson.
Mm, han säger det i slutet av andra delen.
Exakt. Men jag tycker,
och tredje delen är ju fortfarande inte publicerad.
Nej, precis. Men jag tycker att Dokument inifrån är SVT's Anjo.
Ja.
Som är den här liksom, jag tycker
förklara.
Att det här, nej, men jag tycker att det är så konstigt. Vem handlar den här dokumentären om?
Mm.
Det handlar om att den här Krippa och den här mycket, måste man säga, 10-12 år yngre tjejen, Linnea, de blir ihop liksom. Mm.
Han är en influencer.
Han är superkänd influencer. Tjänar också mycket pengar på att hänga ut folk, så har ju ett väldigt våldskapital i det liksom. De inleder
ett mjukt våldskapital.
De inleder en relation. Ganska tidigt i deras relation blir han häktad för misstanke om våld i hem, alltså att han har misshandlat henne, sitter och häktad under ganska lång tid. Sen kommer han ut och de blir ihop igen. Hon har också postat så här bilder. Jag vet inte om det är, sen är han ju häktad igen för ekobrott. Hon har så här postat bilder på sin Instagram där de rings inifrån häktet och hon är liksom helt, de blir ihop igen. Det finns hur mycket material på honom på internet där han skriker på människor, han är rasist, han är misogyn, han är jätteobehaglig, han använder sitt våldskapital som man, han står i den här rättssalen och skriker på sin pappa att hans pappa ska slänga en kopp med vatten i huvudet på en annan YouTuber, alltså inför journalister. Tänk då vad som pågår bakom stängda dörrar liksom. Den här dokumentären har överhuvudtaget ingen feministisk analys whatsoever, utan de är så här, ja, och sen återförenas Linnea och Krippe. Och nu börjar en hatkampanj mot Linnea som är helt fruktansvärd. Och det är som ett sånt stort hål i dokumentären där det är typ så, hur kan man göra en dokumentär som ska gå i försvar, för det är ändå det, den ska ju ta då Krippe i försvar på något sätt, eller säga att han har blivit dåligt behandlad av sin bror, han har blivit dåligt behandlad av de här andra bloggarna på YouTube, när det är så stora hål som verkligen väcker tankar om vilken sorts man är det här? Hur behandlar den här mannen kvinnor? Hur behandlar mannen den här unga kvinnan? Alltså de frågorna, och de ligger där, men det är ingen som ställer dem. Nej. Och det är ingen som har den blicken. Det är ingen av de här journalisterna som har den här blicken. Det är så, jag tycker att det är så, alltså jag tycker att det är en sån blunder liksom. Och jag förstår inte ens hur man kan göra den dokumentären om man inte har den, alltså förstår du vad jag menar?
Ja, jag
att det blir liksom så, vem är offret här? Och vems talan för ni?
Och typ, vem har makten? Vem är maktlös?
Makten? Och typ,
på vilket sätt?
Om det är någon som vet hur liksom, jag har ingen aning om deras relation, men jag kan bara säga att jag bodde bredvid ett par för många, många, många år sedan, ett samkönat par. Där den ena mannen misshandlade sin pojkvän. Och jag ringde polisen, för jag hade aldrig hört, för att jag hade bara sett dem i trappen. En kväll var jag hemma och bara hör, alltså han misshandlade sin pojkvän. Alltså jag stod och kollade i så här hålet, han öppnade dörren mitt emot, för han bodde mitt emot, drog ut sin pojkvän, slog honom på käften. Alltså det värsta våld i nära relationer jag kan föreställa mig. Polisen kom, grep honom så liksom. Dagen efter åker hans pojkvän och hämtar sin kille från häkt, och så ingenting händer liksom. Så fungerar våld i nära relationer. Och att SVT då gör en dokumentär där de här anklagelserna finns ut, och sen så typ hänger, alltså, eller förstår du vad jag menar?
Att ja, men, det liksom, också, men är det inte också en krock, tänker jag, med anspråken i projektet?
Vad är anspråket?
Anspråket är ju väldigt stort. Anspråket är ju så, nu ska vi berätta sanningen om de här bråken, vi ska ställa de här makthavarna till svars, de är liksom för gemene man eller i mainstream eller liksom i den vanliga offentligheten, den gamla offentligheten, det är okänt liksom, nu ska vi lyfta upp det, vi ska granska det med journalistikens
alla
verktyg, riktiga verktyg då. Och är det inte det som blir krocken mellan de anspråken och det som fortfarande då, som nu har vi fortfarande inte sett tredje delen. Nej. Jag måste säga att jag är också väldigt kritisk
till den här... Till att det är så här, en så här följetong.
Det är också en så jävligt äcklig, tycker jag, internetlogik, ja, i att, ja, så här, vi har ett jättestort avslöjande, men vi tänker inte säga vad det är.
Nej.
Jag tycker det är ohyggligt. Det är hemskt mot de som är inblandade, ja, de som har varit med i programmet. Nu ska folk hålla på och spekulera, ja, vecka efter vecka. Vad är liksom den stora poängen? Vad är så? The reveal. Jag tycker det är oansvarigt.
Nej.
Jag gillar inte det alls.
Nej.
Ska vi sitta här, prata om programmet, vilket vi gör, ja, för det är intressant.
Ja, och det,
det är en jätteintressant, ja, krock mellan de här, ja, logikerna. Var finns makten? Vem har den? Journalistikens verktyg, liksom internets ansvarslöshet, eller man ska säga kraften i den här följarlogiken som vi pratat om mycket här i podden. Men de, jag tycker inte hittills, de här två första, så tar de ju inte alls hem det här.
Överhuvudtaget.
Nej,
inte.
Jag tycker det är,
och också att det blir en så här konstig krock mellan ny media och gammal media.
Ja.
För att det är ju så, eftersom, alltså, det finns ju så mycket du och jag inte kan prata om här.
Ja.
Eftersom det, vi
är, det är sånt som vi inte kan prata om enligt pressetiken.
Exakt, ja, men som
folk på
en miljon människor har sett på internet. Mm. Och SVT måste ju jobba efter samma princip.
Ja.
Så det är också så här jättemånga konstiga stora hål,
ja,
som jag tycker handlar om människors säkerhet. Som är så här, men de kan inte prata om det. Bara,
nej,
okej, men hur
ska ni,
men vem
vad, blir,
är den här?
Vad blir det då?
Ja, precis,
det,
vad blir liksom det, och vem, ja, är då den här Krippa till exempel?
Vad är sanningen?
Vad är sanningen? Ja. Och typ varför jag förstår inte varför han är dokumentärens offer. Förstår,
nej,
du vad jag menar? Jag har,
nej,
jättesvårt att, alltså, jag fattade lite i första.
Mm.
Jag tyckte det var så här, jag vet inte vad jag tycker om, men jag förstår,
nej,
inte den här andra delen. Och jag förstår inte varför de här journalisterna har valt honom som subjekt.
Jag tycker inte att de kommer ingen vart.
Och jag
de kommer inte längre än någonting som har funnits tidigare.
Och jag förstår inte hur de kan berätta den här historien.
Mm. Om det är väl det här, hennes föräldrar att de pratar första,
exakt,
gången. Ja.
Men faktum är att den här unga kvinnan lever fortfarande ihop med den här mannen.
Mm.
Det är så mycket hon inte kan säga om sin äkta make,
nej,
såklart. Som föräldrarna säkert inte kan säga.
Nej, men
som, det finns så mycket lögn. Alltså, vet,
nej, men man undrar om 10 år. Man undrar om 10 år hur man kommer se på den här publiceringen.
Exakt. Och vad den här unga, alltså den här tjejen, 24-åriga tjejen om 10 år kommer att se tillbaka på den här relationen,
ja,
och se, du vet.
Ja.
Och vem vet hur hon mår eller vad hon har för problematik eller vad som helst.
Nej.
Liksom.
Och faktum är att vi vet inte heller,
nej,
för vi har inte
sett
tredjedelen.
Men jag tycker, inte bara tredjedelen,
nej,
men den här historien,
nej,
är ju inte färdig att berättas,
nej,
förstår du? Men,
ja, ja,
den är inte heller så akut att den måste granskas.
Nej.
Så därför förstår jag inte det raison d'être av,
nej, men då kanske man skulle ha hållit sig till den här första konflikten då mellan...
Exakt.
Där tycker jag att det fanns en poäng.
Jag med.
Men det här... Ja,
det, och här att, det är så här, att den fortsatt på något sätt ska vara lojal med Krippe från första... Jag kan inte säga att jag säger Krippe. Men att den ska vara så här lojal med Krippe, för den är den i första delen.
Ja.
När jag ser den här delen så förstår jag så... Det här är inte ett reportage som skulle ha varit lojal med sitt subjekt.
Nej.
Och ändå är den, ja, det.
Ja, men det blir det.
Ja.
Och då blev du ledsen.
Ja, men jag blev så ledsen för jag bara känner att det är så jävla hemsk backlash typ. Bara nu efter MeToo liksom, kvinnor ska dras för rätta för att de har skrivit sina våldtäkts, alltså sina dokumenterade våldtäktsmäns namn.
Mm.
Och hela världen är typ så, det är rättsosäkerhet typ, kvinnorna är typ helt sjuka i huvudet, det enorma hatet och det enorma äcklet. Och sen så typ hela världen är så, ja, det är bra, Krippe och Joakim, säg vad de heter.
Ja.
Och så ska de få så värsta, typ, någon sån här konstig upprättelsetåg på SVT, typ. Och jag bara känner, ingen bryr sig om kvinnor.
Nej.
Ingen bryr sig om den här unga kvinnan i dokumentären. Ingen bryr sig om kvinnor som blir våldtagna. Ingen bryr sig om kvinnor som blir slaga.
Mm.
Alltså det finns noll förståelse för typ hur en misshandelsrelation fungerar.
Mm.
Hur ekonomiskt våld fungerar. Hur kontroll fungerar. Att man, alltså...
Nej, men det känns som att det finns en total oförmåga idag att göra, liksom i alla delar av kulturen, att göra någon slags, eller nästan, det finns ett förakt för att försöka göra en sån feministisk analys av någonting. Jag tänkte på det nu i den här liksom, Sanna skrev ju en jättebra annan bra jättetext, ja. Jättebra text, text på Aftonbladet Kultur i veckan om så, ja, det är en jätte, ja.
Att Expressen, att så här, männen på Expressen är så. Rosalie och Taylor Swift är så jävla dåliga.
De är så jävla dåliga. De är samma sak. De är likadana och de
Lily
är dåliga.
Och inte, nu var jag helt så.
Ja, att, och då, ja, då skrev Sanna en text där hon mindes liksom sin ungdoms indie-kille som skulle vara så smakdomare, men som egentligen är en, bara att killar ska få bestämma typ allting.
Jag var så på.
Och jag kunde knappt läsa hennes text för att jag fick sån svett, jag fick såna svettningar av igenkänning.
Ja.
Och att den, det är som en kunskap eller en, ja, bara en analytisk ram som överhuvudtaget inte finns i samtiden för i så stora delar av samtalet längre.
Nej, jag vet.
Och det känns helt...
Men, och jag känner man också att jag kan knappt ens säga det, för så fort man säger typ så här, okej, jag tyckte att det här reportaget var misogynt och det har ingen feministisk analys. Bara håll käften. Eller typ, jag var såg en helt fantastisk pjäs förra veckan som jag också, då grät jag också jättemycket, som handlar om en kvinna som heter En berättelse om smärta av Malin Axelsson på Lilla scen på Kulturhuset. Mm. Som är typ en komisk tragedi om en kvinna som börjar få jätteont i kroppen. Och så är, hon får ingen diagnos och alla är så, du är utbränd typ. Och sen så är det typ en falling down historia. Alltså hon går från att vara så tv, eller så här väderpresentatör på tv till att det slutar med att hon är så här tiggare och går runt med en käpp och skriker och så, jag ber om ursäkt! Jag bara, oh my god, det är exakt jag. Och den här så nyskriven, helt fantastisk grammatik om en kvinna i medelålder, om kronisk smärta, berättelse som man aldrig hör, aldrig ser. Så rolig, så begåvad. Det är ju så här 14 föreställningar på Lilla scen. Alltså man hinner inte ens gå och se den.
Nej.
Och sen så ska man se liksom, nej, nej. Jag är så arg och jag känner att ingen bryr sig om kvinnors liv.
Vi gör det.
Oh, alltså jag känner mig fångad i en bur.
Jag känner mig också fångad i en bur.
Vad ska vi göra?
Nej, vi får bara kämpa på. Du
har ju försökt ta in mig i den här ilskan.
Jag vet.
Senaste morgon, och jag har bara varit så, nej.
Nej, jag vill alltså, inte.
Men nu tror jag med den här dokumentären av någon anledning. För jag tror också att jag identifierar mig med den här unga
tjejen. Jag tycker att vi ska stanna i den här ilskan.
Ja.
Det är en bra plats.
Jag identifierar mig med den här unga tjejen. Jag identifierar mig ihop med någon galning som har mycket mer makt typ, och att man går helt upp i det och att, alltså nej, fy. Och så är alla så, hon är vuxen. Alltså hon är 23 år gammal. Alltså hon är inte, och det är som att folk inte förstår makt.
Nej.
De förstår inte kontroll. Nej. De förstår inte patriarkatet. Och jag menar att och det är så här, det finns, det måste bara så här finnas perfekta offer. Nej, trasiga galna människor hamnar i trasiga, galna situationer. Men det betyder inte att det inte finns kontroll, våld och maktstrukturer även mellan trasiga och galna människor. Förstår du vad jag menar?
Ja, jag vet precis vad du menar.
Ja, och det, jag tror det var det som gjorde att jag tog så illa vid mig av den här dokumentären. För jag tycker att de... Och det är någonting med den här Linnea, liksom, hennes ögon är helt öppna och du vet, en sån hunger liksom, efter att bli sedd och och jag tycker att den här dokumentären spelar in för mycket i det.
Bra analys.
Fy fan alltså.
Fy fan. Nej, men okej, men slutsatsen är att jag, det här får vara en sån plats.
Ja, det här får vara en sån plats.
Det här får vara en sån plats. Va? Det här är en sån plats.
Och Sveriges Janne Josefsson.
Sveriges feminist. Vad säger du?
Jag vet inte.
Nej.
Jag skulle säga
absolut
något sånt.
Inte tvärtom.
Och då var det Sveriges. Det finns bara, han är Sveriges. Nej, så konstigt.
Ja, så konstigt. Nej, va?
Skitsamma, jag kommer inte på någon bra. Det finns ingen sån.
Nej, det finns ingen sån. Vi är vår egen.
Ja, vi är vår egen.
Vi är vår egen grej.
Okej, nästa grej då som gör mig helt rasande.
Ja, berätta.
Det här med Liberalerna.
Ja, okej, för det tyckte jag var kul.
Alltså det är så kul, men jag är också, det här tycker jag också är typ så att man tar kvinnors liv och typ så här slagna kvinnor på 0% allvar, att man så hittar på någon helt konstig
grej. Okej, nu ska jag berätta.
Okej. Du måste berätta. Jag är så upprörd idag.
Jag vet. Nej, men vi pratade, vi gjorde ju en analys av Liberalerna för ett par veckor sedan. om vad som egentligen driver deras politiska utveckling.
Exakt.
Och att det finns dolda begär.
Och då hade ju du framförallt en teori om att liberalerna historiskt sett ska ju ha varit för frihet och väldigt frihetliga. Och att de nu har börjat hålla på med så mycket konstiga olika förbudsförslag och sånt. Och du egentligen tror att det är deras förträngda sexuella begär.
Ja, 100%. Och då tycker jag att jag fick bra vatten, bra respons. Många hörde av sig
och höll med.
Det här, nu satte du ord på någonting som jag har känt men inte kunnat förstå vad det är. Ja. Men många kände igen sig. Både liberal, både personer utanför liberalerna och i liberalerna.
Ja.
Mm. Men, nej men, och sen kom det fram uppgifter, det var Olof Svensson här på Aftonbladet som... För då la ju ett av de här förslagen som vi analyserade var ju att liberalerna ville förbjuda strypsex.
Ja, ja. Och det här fick mig framförallt att gå i taket.
Ja, det fick dig att gå i taket.
Jag tycker att det är helt sjukt att man ska in och mikro... Eller att man ska försöka lagstadga mot sådana mikrogrejer. Ja. Framförallt, och jag menar, strypsex kan ju hända med samtycke.
Mm.
Och om det inte är samtycke, då är det ju våld. Och det finns det ju lagar.
Ja, precis. Men... För då hade ju liberalerna lutade sig då väldigt tungt mot att de hävdar att Rättsmedicinalverket varje år utfärdar hundratals intyg om strypvåld i samband med sex där offret överlevt men fått skador på halsen, struphuvudet och hjärnan. Det låter ju helt sjukt, hemskt. Men då rättsläkaren Britta Silg, och det är så kul för att vet du, Britta Silg, alltså hon är en ikon. Hon var ju med och startade tidningen Darling.
Det är helt sjukt.
Nej, men hon är helt otrolig. Hon är grafisk formgivare och rättsläkare.
Ja.
Hur cool.
Jättekul.
Kvinna, helt fantastisk. Och hon har utrett den här frågan om strypsex för regeringen.
Mm.
Och hon bara, vad snackar ni om? Det är liksom helt fel. Men... Och då har...
Vadå, att liberalerna liksom...
Nej, men hon var så här, det finns inte alls hundratals...
Det här
jag förstår
det här
inte vad ni pratar om, det här är inte en grej.
Nej.
Och då visar det sig att liberalerna har... För Rättsmedicinalverket då, de har, och hennes utredning, de har tittat på strypvåld i stort.
Det är något helt annat.
Och det är vi väldigt mycket emot.
Alltså, helt sjukt mycket emot.
Nej, men det är helt, och det är ju vidrigt.
Nej, men, och varför ska de koppla ihop det med sex?
Det har jag ju redan förklarat.
Jo, jag vet, men det är, nu när det verkligen står klart att de har ljugit.
De har rakt av ljugit.
Då är det så här, varför kunde de inte bara vara så här, vi, för att det är typ inte, ingen hade, om de var så här, vi mot strypningar, bara, well, alla är det.
I den nya versionen av Liberalernas pressmeddelande så står det, istället så här. Rättsmedicinalverket utfärdar varje år hundratals intyg om strypvåld där offret överlevt. Men de har tagit bort kopplingen till sex.
Men det här är också helt
sjukt. Det är så sjukt att de liksom baserar ett lagförslag på en helt felaktig uppgift som utredaren förklarar. Men de står fortfarande sen kvar vid sitt förslag.
Nej, men...
De vill inte ändra förslaget trots att det inte finns någon grund för det. Så här är svensk politik just nu.
Jag vet, men jag tycker också att det här är helt sjukt. För att jag har läst i USA, jag har inte siffrorna i Sverige.
Ja.
Där är strypvåld, det är ju väldigt vanligt då, det är ju nästan bara i nära relationer.
Ja.
Och att kvinnor ofta dör till följd av strypvåld för att läkare inte känner igen symptomen på hur allvarligt det har varit.
Det här har ingenting med sex att göra.
Det här har att göra med mäns våld mot kvinnor. Ja. Våld i nära relationer. Mm. Och vilket ju, alltså, ett jättestort hemskt problem. Det hade varit jättekul om ni verkligen
brydde
er om det.
Ja.
Nej, men då måste de göra någon sån strypsex och bara typ så... Och dra in hela så BDSM-community. Det är helt felaktigt.
Nej.
Som typ...
De har inte gjort någonting.
Nej, och som typ inte ens riktigt kanske kan försvara sig. För
Nej.
Det är ingen som vill gå ut och säga så. Vi brukar ju ha strypsex med samtycke och mycket regler typ.
Nej.
Alltså, och så här, ju, det är klart att också olyckor kan hända med samtycke under sex. Men allt i livet kan hända.
Jo, men det finns nästan inga sådana. Det säger hon Britta också. Det finns nästan inga sådana.
Men varför har de sagt det då?
Därför att jag vet inte, det finns inga svar på det, Tone. Varför sa sossarna
så här,
förra veckan
studie...
att de ska sätta fotboja på sexåriga barn?
Nej, men herregud.
Ja, och det var också något så...
Vad ska du rösta på?
Vad sa du?
Vad ska du rösta på i kommande val?
Jag vet faktiskt inte.
Du kan ju inte rösta på sossarna. fotboja på sexåriga barn.
Nej, jag funderar lite. Ja, men vi kan ta det här nästa år.
Vet du vad partiet som jag kommer starta? Över jul.
Vet du vad, jag gillar ju ett partinamn som jag hittade i Danmark som jag pratat om förut. Skamlösa demokrater.
Jag vet, jag gillade han Krippas Instagram-namn som är Krippa kryptovaluta.
Inte Krippa kräfta?
Nej, Krippa kryptovaluta, för det tycker jag ändå knyter in lite i vad jag har hållit på med förut.
Hur går det? För jag tänker, det har ju varit en riktig kryptokrasch här på sista tiden.
Hur fan går det med våra bambiner?
Jag vet inte, jag tror att det går
alltså,
riktigt
vet du vad, vi har faktiskt inte följt upp på vår valuta. vi var så här, vi ska ha en fest, var ja, ingenting har vi gjort.
Men så kan det vara ibland.
Ja, så blir det ibland.
Men du, okej. Men
jag vill bara säga här, i hennes studie, den här liksom läkarens studie som elministern bygger sin politik på finns inte ett enda sånt. Inte ett.
Nej.
Inte bara så.
De sa hundratals i sitt pressmeddelande.
Var har de fått det här ifrån, tror du?
Ja, men de har fått det från Rättsmedicinalverket som säger att det finns tecken på strypvåld.
Exakt, eftersom det är jättevanligt våld i den här relationen.
Men det har ingenting med sex att göra. Det var ju det hon Britta sa. Silg.
Uff, de är sådana pinsamma moralister.
Ja, men de är så pinsamma moralister. Ja, i alla fall.
Så den här bilden jag postade på Bambino idag?
Nej.
Och jag taggade Liberalerna.
Gjorde du?
Ja. Får se. Oh, fan, nu har jag opal. Jag går inte, jag har opal på.
Okej. Okay. Det ska jag ta upp igen nu i jul. Mm.
Vad heter hon? Grimes har börjat jobba jättemycket med opal.
Okay.
Det var ju hon som jag fick reda på opal från. För hon pratade om det i en intervju på det där Doomscroll med Joshua Citorella. Och hon har nu blivit så här en spokesperson för den här opal som är den här appen vi båda, nej, som jag har. Som blockerar.
Jag har en annan som heter Jomo.
Exakt. Joy of missing out. Så jävla töntigt. Men förlåt. Men som blockerar roll. Alla lappar. Och då pratar hon, när hon var med i en intervju, nej, nu var hon i en intervju med Doomscroll, och då hade hon med sig en security guard, och så var Joshua Citorella så, vem är det? Och då var det hennes security guard för cognitive security, för att hon är så här, vi måste prata om the future of cognitive security, och då är hon så, sociala medier är ett hot mot den kognitiva säkerheten.
Ja.
Vad tycker du om det?
Ja,
okej. Det känns inte som du lyssnade på något av det.
Nej, jag sa.
Jag
tänkte på en annan grej, så du tänkte...
Du bara, ja. Bara, hallå! Okej.
Okay. Ja, jag tänkte på att min kognitiva säkerhet ska jag stärka i jul.
Okej.
Okay. Genom att sätta på alla mina spärrar, för att jag ska läsa en massa... Jag har en lång lista med böcker som jag ska läsa. Och jag tog med mig två böcker idag som jag har läst, som jag tänkte vi kunde prata lite grann om.
Oh my God.
Vad tycker du om den här pivoten?
Fan, vilken bra övergång, förutom att att du inte lyssnade på något av det.
Nej.
Men annars var det en jättebra övergång.
Okay. Vi har läst Martin Gillins.
Men nu, lite typ så att du tog med en helt annan bok också som jag.
Ja, jag tog med mig en extra bok, för jag har gjort så. Jag är teachers pet.
Jättebra, och jag är the teacher. Nej, men vi har ju läst den här Mjuk makt av Martin Gillin, kultur och propaganda i den nya världsordningen.
Mm. Och jag vill anmäla jäv, för jag och Martin känner ju varandra väl,
och vi har
skrivit en bok ihop.
Men vi var intresserade av, för så här är det, jag har ju ett stort problem med mig själv, som jag är medveten om. Och som du vet, så kan man komma till Café Bambino när man har börjat tänka på sätt som man är oroad för är fel. Det är diktatur, men... Så mycket grejer senaste åren som jag verkligen har blivit besatt av är mjuk makt från
Men
Kina.
Är det så mycket grejer eller är det en grej?
Det är väldigt mycket labubu, men det är också TikTok. Jag förstår att jag är utsatt för en påverkanskampanj som har lyckats påverka mig.
Och Martins bok handlar ju om
att det är fel.
Nej, men hans bok handlar ju om mjuk makt, och det är ju vad han menar med det är ju liksom det som är ett lands rykte, kan man säga. Det som inte är... Och den hårda makten är ju...
krig ekonomi.
Och ekonomi, det som är så...
Drömare.
Utpressning, liksom... Ja, men om inte ni gör så, om inte
NATO.
Ni, ja, men inte, om ni gör så här, så då blir det ekonomiska sanktioner eller vi bombar er. Den riktiga, liksom, underliggande hårda makten är ju liksom pengar och vapen. Men, och då menar han att det finns en annan maktdimension som är... som framförallt demokratier, om jag förstår hans argument rätt, kan använda på ett mycket mer effektivt sätt för att liksom stärka idén om det demokratiska öppna samhället.
Alltså inte bara, demokrati.
Nej, men han menar ändå att det är liksom mer effektivt för demokratier. För ofta när auktoritära stater försöker använda sig av mjuk makt, och han är ju ganska, jag tycker det är intressant i kapitlet, han har ett kapitel om Kina till exempel, där han menar att Kina har ju varit väldigt framgångsrika när det gäller den hårda liksom, makten. Framförallt i, man har byggt liksom, relationer i Afrika, i många liksom, länder i det globala syd, där man har gett ekonomiska lån och hjälpt till med infrastruktur, dock mot liksom, stora motkrav. Då. Mm. Och det har man gjort i kraft av sina ekonomiska resurser. Men de propaganda, eller de så här, mjukmakt kampanjer som man har haft, de har inte varit speciellt lyckosamma, för de rullas ut liksom från den kinesiska staten, de blir väldigt vad ska jag säga, ja, men de blir väldigt propagandistiska och väldigt tvådimensionella och liksom grovhuggna, osofistikerade, så de funkar inte så bra.
Men det tycker jag...
Så jag skulle säga att det du har påverkats av är ju kanske, ja, det här med Labubo då, att du gillar den här lilla dockan.
Och TikTok.
Ja, och TikTok, fast TikTok är ju mer, tänker jag, en jävligt effektiv algoritm.
Jag vet, men det finns ju många som säger att det skulle vara, alltså jag menar, det är många politiker i USA till exempel som menar att människor är pro-Palestina är en effekt av mjuk makt som har utövats på TikTok.
Ja.
Och att det är ju inte Martin Jelin som har grundat det här begreppet, utan det är Joseph Nye. Som har hittat på det här. Och han gör också skillnad på organisk mjukmakt och konstruerad mjukmakt. Där den organiska mjuka makten är då till exempel att man är så här, fan vad mysigt, det verkar vara i Paris med baguette typ, jag åker dit. Och konstruerad mjuk makt är till exempel att Qatar har, eller vad fan heter det, Qatar?
Mm.
Har blivit så ett konstcentrum för hela världen för att de köper in jättemycket målningar. Men där, jag tycker inte riktigt hans argument håller, att det skulle fungera bättre i så här, den fria världen, för att det har inte funkat bra för Kina, för att det känns som att de bara har dålig ledning typ. Till exempel det var
dålig ledning.
Det är typ deras propagandaledning typ kommer inte överens med hur de ska göra.
Han tog
ett roligt exempel, Martin, i boken. Hon som regisserade Nomadland, Chloe Zhao, var den första kinesiska regissören som vann en Oscar.
Just det.
Och då var det liksom de första två veckorna så fick hon en sjuk påverkanskampanj mot sig för att de hade så här hittat ett litet citat där hon i väldigt, väldigt vaga ord kritiserade den kinesiska staten. Och då började så internationella tidningar skriva om den backlashen mot henne och bara, nu är så här Kinas påverkanskampanj igång. Och då ändrade det sig hela tonen om henne online, och då började komma så videos att hon var så en riktig patriot och man bara, det är inte så här man påverkar människor i västvärlden.
Nej, men precis.
Men att de också är dåliga i sin påverkan för att de hela tiden gör det tillbaka mot människor, alltså mot kineser. Men att det kanske finns andra värden i västvärlden som Kina inte lirar med lika bra. Men just med Qatar så har ju deras mjuk maktpåverkanskampanj varit väldigt effektiv, tycker jag. Jag har kompisar som åkt dit och jobbat med konst,
ja, men precis.
Fotbolls-VM, och den är ju inte organisk, och det är inte heller en demokrati.
Nej,
får man säga.
Tvärtom. Men vad menar du med argumentet där?
Jo, men jag menar att jag förstår inte varför det skulle vara att mjuk makt fungerar bättre för liberala demokratier. Tvärtom så känns det som att vi lever i en tid, och det skriver han ju också om någonstans, jag tror kanske i Qatar-kapitlet, jag menar att vi lever i en tid där det känns som att de liberala demokratierna i världen inte förstår värdet av mjuk makt längre.
Nej, men så.
Jag tycker det är jättesynd i boken att det inte finns ett kapitel om Sverige.
Ja, det är synd,
så, faktiskt. Som vi pratar om hela tiden här, ju den typ så här kulturpolitiken och hur dålig den är i Sverige.
Ja, men också så hur man hade kunnat tänka hur en svensk liksom, politik för... hade kunnat använda liksom den... Nu, det här är ju komplicerat, därför att det blir ju också... Och det skriver ju Martin mycket om i boken, liksom, var går gränsen mellan den här organiska mjuka makten och det som är en liksom, nationalistisk berättelse liksom, där man använder kultur i ett liksom, ett syfte, instrumentellt syfte för att, nationalistiskt syfte eller man ska säga. Ja. Men idag känns det ju som att det som ändå är en liksom, stark svensk berättelse om demokratistöd, ja, men det är bara att åka runt i världen.
Socialdemokrati.
Olof Palme, överallt finns det så. Olof Palme torg, men nu hela det arvet vill ju dagens, den svenska politiska liksom, makten inte kännas vid. Exakt. Överhuvudtaget, utan skäms över det jättemycket. Och vill
typ
liksom,
den svenska musikskolan.
Ja, nej, men det är bara så här, vi spyr på det och vi vill bara liksom, döda kulturen, för den har varit förknippad tydligen med sår. Någon, med världen som är så anti-auktoritära, antinationalistiska och kanske till och med vänster. Så då ska det, därför ska det slaktas på order av Sverigedemokraterna. Och det är ju en väldigt kortsiktig
strategi.
Kortsiktig strategi. Och det
lite som den kinesiska strategin.
Ja, men
faktiskt.
Lite som den kinesiska strategin. Men jag tyckte det fanns... det finns liksom ett argument i boken som jag tycker är intressant, att liksom vi är i en värld nu, för att Martin argumenterar ju också för att så här, i en tid av väldigt hög osäkerhet och liksom risk för krig, risk för väpnad konflikt, så han beskriver till exempel hur Ukraina har använt liksom den idén om frihet eller den mjuka makten för att stärka liksom, relationen till andra länder och så, och få stöd i den hårda maktdimensionen, så blir... Det finns ett liksom, argument för kultur, satsningar på kultur och för akademisk frihet och forskning som är så nästan säkerhetspolitiskt. Mm. Liksom. Och det är väldigt intressant att idag känns det som att så här, allting behöver motiveras utifrån den dimensionen för att överhuvudtaget det ska kunna komma upp till diskussion.
Ja.
Det är så. Vi ska ha vägar, infrastruktursatsningar i Sverige för att trupperna ska kunna förflytta sig nu när vi är med i NATO. Vi ska ha bättre sjukvård för att vi ska kunna liksom hjälpa de skadade när vi hamnar i krig med Ryssland. Liksom allting. Vi ska stärka vad det nu är, för att vi ska stärka det civila försvaret. Och det här blir ju också en argumentation då, att vi behöver ett fritt kulturliv för att stärka våra relationer med andra för att undvika krig.
Mm.
Men man skulle ju egentligen vilja ha en argumentation, och det tror jag det håller ju Martin också med om såklart, som är så, nej men vi, kulturen har ett värde i sig på grund av att den stärker människors frihet och kreativitet och fantasi, och det skapar ett bättre samhälle och liksom, det gör oss till större människor. Mm. Men finns det väldigt lite utrymme idag.
Nej, jag tänkte på det. Ja. Jag menar att Han Kang fick ju Nobelpriset när jag var på Nobelfesten förra året.
Ja.
Och att Sydkorea har ju verkligen pumpat in otroligt mycket pengar i kultur och litteratur och har jobbat för att vi ska få ett Nobelpris.
Ja.
Och det är ju för att, och det tyckte jag var intressant, jag hade inte förstått det tidigare, att det är en sån tydlig strategi för att försöka bevara sig själv som en demokrati.
Ja.
För att de hela tiden måste stärka sig som nation och demokrati i världen, eftersom de ligger grann med Nordkorea.
Ja.
Och att om de får liksom all den här uppmärksamheten och positiva pressen, så också förstärker det deras diplomatiska relationer.
Det är väldigt intressant. Det är ett väldigt intressant kapitel.
Exakt, men också typ bara omvärlden, att omvärlden ens ska bry sig om en liksom. Så det tyckte jag var skitintressant.
Men jag tänkte på det du sa om Kina, inte för att vara så PK-polis, men jag vill ändå säga, jag har liksom goda vänner som är demokratiaktivister i liksom,
alltså jag hatar
och
Kina.
Kämpar för liksom alla, ja, i Hongkong där liksom en del av, som har nu gått från frihet till total repression, där människor slängs i fängelse och människor torteras. Ja, men du vet,
mördas,
folkmord, övervakas, folkmord, mördar muslimer. Ja, så det är ju en fruktansvärd...
Nej, det är helt faktiskt... Men förstår du vad jag menar?
Nej, men jag vet vad du menar. Och jag ser ju också de tendenserna... Det finns... Jag skriver lite om det i min bok, att det blir ju också... Eftersom vår liksom, så här, ekonomiska sociala modell i liksom västvärlden, den efter de här decennierna av liksom nyliberalt haveri har skapat så stor fattigdom, vi kan inte ta tag i klimathotet, det finns ingen möjlighet att, det känns som att det finns ingen möjlighet till så långsiktiga politiska lösningar, allt känns så jävla hopplöst och random inom politiken, så kortsiktigt, så populistiskt. Då finns det en liksom attraktion eller liksom en dragningskraft, tror jag. Man liksom, folk letar efter alternativa modeller.
Ja.
Och det finns ett jättestort intresse bland ekonomer och politiska tänkare för liksom den här, den långsiktigheten. Och det, jag tror att det som Martin också tycker jag bra beskriver i boken, en slags naiv, väldigt naiv bild av Kina, och kanske också delvis en förljugen liksom idealiserad bild av Kina, att så här, nej men där gör de så, de har liksom 2000 års perspektiv.
Ja, att det är sån sjuk rasistisk orientalism.
Ja, det är en orientalism.
Typ, att de är så masterminds. Ja, inte buddhas.
Nej, men de är så masterminds.
Ja.
Ja, och det, jag tyckte det var ett intressant resonemang, men jag tror också att så här, det handlar också om den tomhet som finns i,
ja, men det är klart,
i vårt politiska projekt här. Och så letar man en längtan efter liksom bara, vad är alternativen? Och här finns det då ett politiskt projekt som är verkligen framgångsrikt, får man ändå säga, även om det är avskyvärt. Liksom. Ja. Och då tittar folk mot det.
Och jag tror att typ, eller jag tänkte på, för i början av Kina-kapitlet så skriver Martin typ att ja, men att för några, för typ 10 år sedan så var det så här, shit, nu kommer i Kina gå om USA som världens största ekonomi. Och sen så gjorde Xi Jinping, som är då diktator, han gjorde en så här mega sväng och blev ännu mer auktoritär. Och det slog sönder liksom mycket av de ekonomiska framgångarna som Kina höll på att göra. Men att, och därför har förtroendet för Kina sjunkit igen, skriver Martin i början av kapitlet. Och jag var så här, what, fan vad sjukt, det var inte alls vad jag trodde. Men sen skriver han i slutet av kapitlet att bland unga, alltså typ under 30, så har förtroendet inte sjunkit utan till och med stigit i många länder. Liksom.
Ja, men precis.
Och det tror jag har att göra med både det du säger, liksom bara vad är den politiska optionen, men också att folk inte har historia. Typ. Och det är ju jättesvårt när typ en diktatur bedriver så mycket propaganda. Man, det är just, då är det kanske så, ja, men det man kanske får tillgång till är så här, labubu och någon så här snäll gubbe på TikTok som är så, ingen ska ta din TikTok ifrån dig. Typ. Ja. Och det är det man vet, det är det som kommer ut ur landet om man inte så aktivt söker upp sanningen, liksom, som ju också är, finns begränsat återberättat. Ja. Liksom. Och jag tänkte på det också att, ja, men i början av året så blev ju den tredje mest nedladdade appen i USA, Red Note.
Just det.
Som folk
och det var ju när det var hot om att TikTok skulle stängas.
Exakt, då. Så då liksom blev det som en troll. Alltså alla var så här, vi ska ladda ner en riktig kinesisk app. Och då var det bara så här, miljoner unga som laddade ner den här Red Note, som är typ på kinesiska heter den lilla röda. Där det är så här, det är som Instagram. Där det är så här jätte mycket censur och man får inte skriva det här.
Total
och säga, alltså 100% en app från diktaturen Kina. Och då var det bara så här,
bra trollning, eller?
Jag vet, det är så, men sen så samtidigt så, hur fan kan politikerna ha skapat den här situationen ens? Alltså det är så,
och hur man än vrider och vänder på det så är det i demokratier helt nödvändigt med satsningar på liksom kultur, en fri akademi, på att människor ska få uttrycka sig, att liksom platser där människor möts, alltså det som är kulturlivets infrastruktur. Och det är som ett jävla fucking skämt att vi har den kulturpolitik vi har. Det får vi prata mer om någon annan gång. Och det finns det bra argument för den här boken. Sen tycker jag finns ett annat så intressant spår som är staden. Staden som en kreativ liksom progressiv plats. Jag tycker också, liksom, jag tycker Martin på ett bra sätt så, eller komplicera bilden av vad en stad är, där idag liksom den här nationalistiska auktoritära retoriken ofta blir så, i staden bor alla liberaler och på landet bor det riktiga folket.
Krippe kräfta.
Men i staden, beskriver han ju, bor ju till största delen liksom arbetare. Och ändå så är det en progressiv, politiskt progressiv plats. Och att det är, staden i sig liksom skapar den här mjuka makten och de här platserna för möten som driver liksom utvecklingen framåt. eller som driver på kreativitet och de här sakerna. Jag tycker det är fint. Och jag vill också, nu är tiden slut, men jag har gjort lite extra läsning.
Va?
Nej, men och då, en bok som Martin också refererar till, som jag har läst nyligen, det är Västvärldens födelse av historikern Josephine Quinn. Mm. Hon skriver en antiberättelse där hon utmanar liksom vår idé om nutidens väldigt starka idé om att vad som har drivit utvecklingen framåt är specifika civilisationer och specifikt då den västerländska civilisationen. Mm. Att där är liksom, det är en väldigt så chauvinistisk historieskrivning om att så här, Europas rötter finns i Rom och i Grekland och romarriket och där föddes kulturen och friheten och demokratin. Men hon ger en helt annan och längre historieskrivning där hon utmanar hela det tänkesättet att det aldrig funnits den typen av liksom isolerade civilisationer, utan nya idéer har alltid uppstått i möte längs handelsvägar, när civilisationer blandas, när människor möts, när olika uttryck, språk, när det blir en krock eller när det blir ett möte, det är där saker händer. Och det kan kännas banalt, men det känns idag som en så ganska radikal tanken. Alla är så här, stäng alla gränser, vi ska bygga Sverige, för Sverige är svenskt. Man bara, nej men, allting i historien har alltid ändrats, och det är alltid liksom i mötet som det nya sker.
Jag är så jävla trött på Sverige.
Ja, men jag är så trött. Det här är bra jultips, julklappstips.
Nu ska vi inte, nu är det inte framförallt det vi ska ge julklapp.
Nej, men
utan nu är det Labo. Skoja, det
nej,
är
men
din
det,
bok.
Är, det är min bok. Ja.
Men okay. Jag vill bara säga en sista grej som jag tyckte var kul
tyckte
att tänka på.
Tyckte du att det var, blev du irriterad att jag hade läst
absolut
en extra bok?
Absolut inte. Jag blev inspirerad.
Okej. Okay.
Det här kapitlet om Qatar också då. Mm. Då skriver jag, för det har ju då, det var ju fotbolls-VM där hitan och ditan. Mm. Det var så kul. Han återgav en presskonferens med Zlatan Ibrahimovic. Han måste vara betald av Qatar, känner jag.
Ja.
Han återgav den där intervjun med Aftonbladet. Ja. Där de var så, hur var det Qatar? Han bara, vädret 10 poäng. Matchen 10 poäng, maten 10 poäng, upplevelsen 10 poängen. Och de bara, aha, okej, men
demokratin då?
Ja, men det är också så kul alltid när man läser så ljudcitat utskrivna när folk intervjuar Zlatan, för alla är typ så jätterädda för honom. Mm. Så de är så, jaha, okej, jag blir lite förvånad för att jag tänkte på det här kanske med, jag vet inte, man har ju hört lite om mänskliga rättigheter och sådär. Och han bara, nej, vadå, det var 10 poäng.
Alltså,
han måste
poäng.
Ju vara betald. Ja. Men det var inte det jag skulle säga, utan det var typ så här, ja, men man kan ju köpa på tal om det här med att saker uppstår i möten och bla bla. Att Martin också skriver det i boken, att man kan ju köpa hur mycket dyr konst som helst och bygga Louvren i öknen i Qatar, men det finns ju inga platser, organiska platser för konst att uppstå i den staden.
Nej, för alla är bara gästarbetare.
Alla är bara gästarbetare, eller så är de så här svinrika. Ja. Som aldrig
det finns ingen
kan
konstscen.
Jobba konstnärligt. Man kan inte uttrycka sig.
Nej.
Kvinnor får inte göra grejer. Någonting. Helt slavhandel. Mm. Liksom. Så det är så här också en helt... det är bra mjuk makt, men den är ju väldigt... kommer inte föda sig själv.
Nej.
Men så här, kommer du... Jag har ju börjat följa Kripp och Kräfta. Och Linnea och allihopa. Kommer du börja följa dem?
Nej. Jag kommer inte det. Alltså, jag tänker, jag ska se den sista delen nästa vecka, eftersom SVT har nu lurat mig på det här vidriga sättet.
Och att man inte, det är också,
eller ska lite, jag det?
Nej, men lyssna här.
Okej, jag kommer inte se sista
så här,
delen.
Det är också lite som att det blir så här, att man typ inte kan kritisera SVT för att det är så. Men sista nästa del har inte kommit
än. Nej, jag vet! Vad fan? Ja, man vill inte heller kritisera SVT, för då är man emot public service och då är man en riktig sverigedemokrat.
Jag vet. Ja. Oh, gud. Men förlåt, men slut. Alltså, så här känner jag.
Mm.
Jag tyckte det var bra med första delen. Det skulle granskas.
Ja.
Men nu får de dra i sig.
Ja.
Varför kan de inte börja vara en lång film?
Varför kan de inte släppa alla 3 avsnitten på en gång?
Du vet varför.
Jag vet varför och jag är emot det.
Sen.
Det är mina skattepengar.
Det är mina skattepengar, ni behöver inte ens hålla på så
Nej,
här.
Nej, håll inte på så här.
Jag vet vad man får betalt där borta. Ni behöver inte dra in, ni har inga höga utgifter. Det finns ingenting ni behöver dra in. Det är sant.
Ja.
Men Karin,
ja.
Nästa vecka är julavslutning, mukbang.
Mm.
Johan...
du äter först, jag äter sen. Du är min
så är det är inte så.
Du är som en munskänk.
Så är det absolut, kommer det inte vara.
Okay,
Johan är briefad på hur vi ska sitta, hur han ska filma.
Ja, det blir kul. Ja. Jag ska ta med min julduk.
Jag lägger också upp en frågestund på Insta, så kan ni ställa er frågor där. Ja, du måste ha det, för annars kommer det låta kling-klong-klong-klong. Okej, vi ses nästa vecka för säsongens sista Bambino. Yippie! Och köp Karins bok i julklapp. Mm. Puss!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.